Sportsnack, Sveriges nya sportradio, och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Ni lyssnar på Inside Hockey här på Sportsnack tillsammans med mig och Fabrin och Peter Sibner från EliteProspects.com. Eller ska jag kalla dig Coach of the Year?
Ja, det kan du göra, för att det finns ju numera min staff profile att jag är Coach of the Year i Lightning High School Hockey League.
Ja, det är, jag måste säga att det låter jäkligt mäktigt att ha en sån titel på sin resumé. Kan du förklara hur du fick, eller ni kanske jag ska säga, fick den här utmärkelsen?
Ja, vi gick ju och vann Lightning Cup här, som är då den västra high school-ligan i Florida. Det finns två stycken. Det finns en Panthers Hockey League och en Lightning Hockey League. Så att alla high schools i Tampa-regionen har en liga, och nere i södra Florida har de en annan. Och vi vann ju då den västra divisionen här. Vi hade ett fint record på säsongen, 17-1. Torskade tyvärr den sista matchen när vi redan hade lockat hela första platsen och allting, och vi var lite slarviga, så att vi fick inte ett perfect record tyvärr. Men sen vann vi ju då alla tre matcherna i slutspelet inklusive finalen i Benchmark Arena, och det gjorde att vi vann Lightning Cup och att vi i Lakewood Ranch, min kollega Max och jag, blev utsedda till Coaching Staff of the Year. Och för det ska vi nu då hyllas på torsdag hemma mot Pittsburgh faktiskt. Vi får med på jumbotronen och allting, men tyvärr bommar jag ju detta, för jag ska åka till Sverige.
Alltså det är ju så ironiskt, när man väl liksom har nått en sån där höjdpunkt i livet, så kan man inte vara på plats för att liksom glassa i solskenet där.
Ja, men... Nej, det är ju extra segt också, eftersom när du plockade in mig på hockeysverige.se en gång i tiden hösten 2011, så bad du om en byline ifrån mig. Och i den bylinen så skrev jag att Peter Sibner, när han blir vuxen, så ska han vara GM i Tampa Bay Lightning. Och att åtminstone få vara med på jumbotronen i Amalie Arena, Benchmark Arena, är ju ett steg närmare GM-posten i Lightning ändå. Men å andra sidan så var jag på jumbotronen redan förra veckan, för då blev ju laget hyllat, vi som vann, så vi fick gå ner i katakomberna där mellan andra och tredje perioden i matchen mot Seattle i torsdags, och sen fick vi kliva ut på Tampas bänk och bli hyllade på jumbotronen för våran seger då med laget och alla matchtröjorna och allting. Så det var, jag har redan varit på jumbotronen i Benchmark International Arena, ska jag säga. Så att det blir inte så coolt andra gången ändå.
Ja, Per Bjurman brukade ju kalla dig för, eller kallar dig fortfarande för, CEO of everything. Men nu får vi nog kalla dig Coach of everything efter den där utmärkelsen, känner jag.
Det stämmer ju faktiskt, det stämmer.
Men du, det är inte det vi... i första hand ska jag prata om idag i Inside Hockey, för det har ju hänt grejer i NHL senaste veckans sedan vi talades vid senast, Peter. Och vi kan väl nästan börja i Toronto, för Toronto Maple Leafs, de har visserligen en 7-8 matcher kvar här på grundserien, men de har redan nu tagit beslutet att utse Brad Treliving, deras general manager, till syndabock. Det är nämligen han som får sparken redan innan säsongen ens har slutat. Vi vet att det inte kommer att bli något slutspel för Leafs första gången på 10 år. De inte kommer att vara med och slåss om Stanley Cup. Men hur var din reaktion på det här beskedet?
Ja, men någonstans är det väl ändå väntat, givet var vi hittar Toronto i tabellen just nu. Alltså en helt enorm missräkning. Alltså den här klubben skulle ju vara på väg uppåt, och nu är man bara på väg neråt. Mitch Marner, alltså som man hanterade Mitch Marner-dealen till exempel, det har ju visat sig vara en katastrof. Alltså Toronto är ju inte alls samma lag utan Mitch Marner. Det är ju liksom bara att titta på den här säsongen för att så här, in hindsight, förstå vilken otroligt viktig spelare han var för dem. Och han gick ju för mer eller mindre typ ingenting. Tränarbiten har tydligen inte fungerat alls. Alltså, spelarna svarar ju liksom inte riktigt på Berube. Det måste ju hända någonting nytt där, och frågan är ju bara vad. För nu känns det lite som att Toronto har ju försökt med precis allting.
Men har de inte försökt för mycket då? För min känsla är så här att de, det var så mycket snack inför säsongen om det var nytt DNA och det var identitet och det var det ena med det andra. Och de har ju verkligen på ganska kort tid och kanske för kort tid gått från att vara ett ganska litet, skillat lag med många skickliga spelare till att de ska bli stora och tunga och tuffa att möta. Men istället känns det bara som att de har blivit egentligen långsamma, och tuffheten, den kan man ju verkligen ifrågasätta efter det som hände Austin Matthews här för några veckor sedan när han fick den där knätacklingen av Radko Gudas som ju avslutade hans säsong. Och sen spelarna som var på isen, de verkade mest titta åt ett annat håll och liksom var ingen som liksom gick in för att agera. Så det känns väl som att det här laget har blivit totalt felbyggt och de har egentligen gått för långt kanske från den ursprungliga planen som Kyle Dubas hade när han började bygga det här laget en gång i tiden.
Ja, får inte du också lite känslan över att, av att de liksom någonstans har försökt bygga upp en identitet som spelarmaterialet inte tillåter? Alltså jag menar, det är plakatpolitik, de vill vara alla de här tuffa, stora, starka, coola, hårda grejerna, men de har ju fortfarande inte riktigt spelarna till det. Kärnan av den truppen är ju liksom inte, det skiljer ju en hel del på dem, och om vi tittar på ett Florida Panthers till exempel, så, eller Vegas Golden Knight som vann 2023, det laget de hade. Alltså, jag tycker inte Toronto har spelarmaterialet till att ha den här attityden. Det var aldrig det som var receptet i Toronto, kände jag.
Nej, jag tror du helt rätt på det där faktiskt. Att lite för mycket. Jag menar, tittar man på Lightning och Panthers, som man tar två ändå nutida exempel på lag som är tuffa. Så jag menar, tuffheten kommer ju någonstans inifrån kulturen. Det är inte bara att att de har värvat in tuffa, stora, starka spelare, utan det måste ju komma från de ledande spelarna någonstans. Att det är de som sätter ribban för vad tuffheten är och skapar den kulturen i laget. Och jag menar, spelare som Austin Matthews, William Nylander, John Tavares eller Mitch Marner för den delen när han var här, jag kan inte riktigt se det i de spelarna. Alltså det där jävla anammat som tar dig över det där sista krönet liksom.
Nej, så är det. Och nu plockar man bort en spelare som Mitch Marner då, som har blivit anklagad för att vara precis allting annat än det Leafs skulle stå för, och laget blir bara sämre. Så att, men som du är inne på, så är det ju, alltså bristen på tålamod i Toronto är ju tydligt. Alltså det är ju nästan att jämföra med politik egentligen, att ja, men nu går saker och ting snett, nu måste vi ha stora rejäla förändringar, och så tillsätter man helt nytt ledarskap och så blir det lite förändringar, men i slutändan så händer inte särskilt mycket, och 2-3 år senare så är väljarna trötta på den förändring de själva röstade på, och så byter det spår igen. Det är lite som att Toronto har ju liksom ingen identitet, de har liksom ingen väg de har valt att slå in på nu som långsiktigt kan bära dem framåt, för det är ju också så att fönstret börjar ju någonstans stängas för den här generationen också. Jag menar, Tavares ska vi inte bara prata om, han är ju liksom 35 plus. Jag menar, William Nylander är 30 år, Austin Matthews fyller 30 nästa år. Jag menar, vad händer liksom?
Ja, nej, det känns som att det kommer bli en sommar av förändring igen då i Toronto. Men det är ju frågan, vad tror du Craig Berube, får han sitta kvar, eller är han nästa bricka att falla så att säga? Som coach?
Någonstans tror jag nog att han är det, för att de gör väl ingen förändring nu. Det spelar inte någon större roll. Det enda de kan göra nu de sista två veckorna på säsongen är att försöka förlora så mycket matcher de kan. För att kanske, ja men alltså, kan de halka ner någonstans runt 6-7 från slutet i den här ligan. Det är väl nästan där de befinner sig till och med nu. Jag menar, då tittar du helt plötsligt på att ja, men de kan plocka Viggo Björk i draften.
Ja, problemet är att de har ju tradat bort sitt första val i den här draften till Boston när de värvade Brandon Carlo, backen, förra säsongen. Så att de, för att få ut sitt första rundeval den här säsongen, då måste de komma bland de fem sämsta.
Eller de måste, ja, precis, välja, fem sämsta är det kanske.
Precis, exakt.
Så ja, det jag hade är för också... mig att det var 7 eller 8 sämsta eller något. Men ja, 5 sämsta, det blir tufft.
Det blir tufft såklart. Men ja, nu vann de mot Anaheim här sist också. Så att, fansen är väl i den positionen att de hoppas väl mer eller mindre att de ska förlora varje match som är kvar. Vilket är rätt sjukt i sig såklart. Men ja, ingenmansland hur som helst. Och vi får se hur det blir med Bruby. Men det, känslan är väl att de gör rent hus här och hittar någon ersättare även där. Och när det gäller ny general manager, det är ju tidigt. De har ju antagligen inte ens hunnit påbörja liksom processen där för att hitta Bradshaw Livings ersättare. Men Doug Armstrong i St. Louis är ett sånt där namn som alltid tycks dyka upp när det gäller Toronto. Och han ska ju lämna över till Alexander Steen nu här nästa säsong. Så det är frågan om han ändå så här veteran blir det här. Frågan om han orkar och vill ta sig an ett ganska så här jobbigt uppdrag som det såklart är i Toronto. Han har ju bland annat avsagt sig rollen som general manager för Kanada, de olika landslagen som han haft under flera år, både vad gäller OS och VM och sådana där grejer. Men vad tror du, är Doug Armstrong ett namn för Toronto, eller tror du att de kommer att leta på annat håll?
Nej, men jag tror nog inte vi ska räkna ut Doug Armstrong, för jag menar, det är ju en snubbe med 30 plus år som general manager i en eller annan kapacitet i den här ligan. Och jag menar, det är han har rötterna i Ontario, och det är klart att om Toronto Maple Leafs kommer och alltså, om de kommer och frågar honom, så är det nog klart att han överväger det. Sen är det väl inte helt säkert att det är det spåret de vill gå, men om de vill få ett par, tre år med liksom någonstans lugn och ro, åtminstone vad gäller ifrågasättandet av beslutet om vem som blir general manager, så är det nog ett ganska säkert kort. Jag skulle absolut inte räkna ut Doug Armstrong.
Nej, han har ju sparkat Craig Berube en gång förut också, så att ja. Han vet hur det går till. Apropå sparka, så kan vi väl hoppa över till nästa lag som har gjort stora förändringar, och det är ju faktiskt Vegas Golden Knights. De visar inte upp någon sentimentalitet direkt när de gör sig av med coachen Bruce Cassidy, som ju ledde dem till Stanley Cup-titeln 2023, och ersätter honom med John Tortorella, Peter. Tårtan är tillbaks i NHL.
Ja, det är fantastiskt. Jag återigen, för att väcka lite liv i memory lane, så minns jag ju, och du satt ju i samma rum som jag i september 2016 när Tortorella var coach för USA, som jag väl tror, jag förlorade de rent av alla 3 matcherna i turneringen. De gick i alla fall inte så bra som någon hade trott att det amerikanska laget skulle göra. Och där och då satt väl mer eller mindre en enig presskår och skrev liksom någonstans en eulogy över John Tortorellas karriär som elittränare. Han var slut, han var färdig, det här var hans sista. Nu har han skällt på oss för sista gången, satt alla och hoppades liksom. Men det som har hänt med John Tortorella sen dess är ju att, och jag skrev om det där också, att sen dess har han ju faktiskt helt omvärderat sig själv som person. I mångt och mycket i alla fall. Vi såg ju förra året att han fortfarande kan få sina vansinnesutbrott, och han är inte rädd för att gå i clinch med spelare. Men jag tror ändå att det här är en annan John Tortorella såklart än den vi såg i Rangers för 10-15 år sedan. Jag tror att han kan vara helt rätt person för det Vegas behöver uppnå nu, vilket ju faktiskt är att fucking bara ta sig till slutspel. Vi snackar ändå om ett lag som inför den här matchen som de nu vann mot Vancouver igår då, hade förlorat 19 av de senaste 27 matcherna. Och det är ju inte ett resultat som är okej för ett lag med den spelaruppsättningen.
Nej, verkligen inte. Det som har varit lite intressant att se här med Vegas och den här coachbytet, alltså Bruce Cassidy var en ganska oöm och rak coach, har haft en historik av att göra sig ganska impopulär hos spelarna. Vi såg väl till exempel när han coachade Boston Bruins innan han kom till Vegas, så det var inte direkt några vackra avskedsord som spelarna där lämnade efter sig. När till och med Patrice Bergeron någonstans uttryckte att den där snubben vill jag inte ha att göra med längre, då vet man att då är man ganska impopulär. Men jag menar, normalt sett så brukar du säga att du ersätter en tuff coach med en mjukare coach, men det har de ju verkligen inte gjort i det här fallet.
Nej, definitivt inte. Sen är det väl också så här att om de kände att rummet var på väg att gå söderut ordentligt och de kände i Vegas att vi måste göra någonting nu för att, alltså jag menar de löper ju fortfarande risk att faktiskt helt och hållet halka ur slutspelet, även om kvällens, gårdagens seger naturligtvis hjälpte till. Men jag menar, kände de att de behövde göra någonting nu? Vi snackar ju veckor innan grundserien är över och sen ska man försöka vinna en första slutspelsrunda, vilket nu ser ut att ja, kunna bli en hyfsat tuff motståndare i alla fall om man inte kniper den här tredjeplatsen i divisionen. Då finns det ju inte jättemånga namn tillgängliga heller som man kunde plocka in. Det man vet också är ju lite grann att John Tortorella drar ju också åt sig väldigt mycket av rubrikerna, och vilket gör att fokus på spelare som Marner och Stone och liknande så här, det släpper ju lite grann. Jag tror att det rent PR-mässigt och strategiskt kan vara ganska klokt av Vegas liksom någonstans att nu handlar allting om Tortorella. Spelartruppen får lite frid och ro att liksom jobba på de bitar man behöver, och så någonstans, vi vet ju också att tränarbyten har ju väldigt ofta effekt på kort sikt. Det är ju inte första gången ett lag faktiskt har sparkat tränaren ganska kort inför slutspelet och sen gått vidare till att vinna Stanley Cup. Vi har ju några sådana exempel. Sullivan i Pittsburgh är det senaste jag kan tänka på. Vi har ju säkert andra som jag missar här, men...
Nej, men så är det såklart, och vi ska ju säga också att det här är ju i första hand ett kortsiktigt beslut i och med att Tortorella har kontrakt resten av säsongen, så att det är ingenting sagt liksom bortom 25-26 så att säga. Men det som är lite intressant, man tittar på Vegas och tittar lite under huven, så är det att de har ju faktiskt haft bra underliggande siffror den här säsongen, så när som på en sak. Och det är målvaktsspelet som har varit sämst i NHL. Tittar man räddningsprocent i spel 5 mot 5 så är de sämst i NHL. Till och med sämre än Edmonton, Ottawa, som är två andra lag som har fått väldigt mycket kritik för sitt målvaktsspel. Men det har inte alls funkat för Aiden Hill, det har inte funkat med Carter Hart innan han blev skadad, och inte heller med schweizarna Kira Schmid. Så det är frågan om det kanske är så att det är målvaktsspelet som skälper Vegas här. För att spelmässigt, helt okej, okay, men målvakterna kan inte rädda en badboll, verkar det som.
Nej, så är det ju. Sen hur du än tittar på underliggande siffror så hänger de ju också någonstans ihop. På, alltså ett bra underliggande siffror offensivt avslöjar ju liksom inte alltid riktigt hur man sen agerar i egen zon och hur man liksom skyddar sin målvakt också. Vilket förtroende man har för sin målvakt och målvaktens eget förtroende på att backarna kommer att lösa saker och ting. Vart vågar jag släppa returerna? Jag styr returerna dit de ska vara, men är det någon där och plockar upp dem, och vad händer sen? Och det är så, alltså, hockey är ju ett oerhört komplicerat spel som inte alltid bara kan förklaras med siffror. Och sen är det ju också någonstans så att lag som har bra underliggande siffror men inte vinner matcher, där saknas det ju i regel någonting i execution. Och det är väl det man hoppas få till med John Tortorella, för är det någonting han har visat sig vara bra på så är det ju att kunna skapa mycket av lite. Det vill säga, han har tagit lag som Columbus till exempel till att slå ut President's Trophy-vinnarna när de slog ut Tampa här 2019. I Rangers till exempel så hade han ju under många av åren där så hade han ju aldrig något supermaterial kanske riktigt att jobba med. Det är ju också så här, du har inte mycket tid på dig att analysera vetenskap när du har 8 matcher på dig att ta det till slutspel och sen gå på en run. Jag tror någonstans att där handlar det till slut om vad som sägs i rummet och hur spelarna responderar på. Det är ju som att dra igång en hjärtstartare ungefär.
Så är det. Vi får väl se då. Jag menar, Vegas spelar Pacific Division, tveklöst den svagaste divisionen i NHL den här säsongen. Och jag menar, vägen fram till en konferensfinal för det laget som lyckas överleva den där divisionen, den är ändå överkomlig. Så att tar de sig bara till slutspel så tror jag att det finns alla möjligheter att de faktiskt kan gå långt. Nu, jag tippade ju inför säsongen att Vegas skulle vinna Stanley Cup. Det tror jag knappast kommer att bli fallet. Men tar de sig bara in i slutspel så kanske de kan rädda säsongen i alla fall. Så vi får se hur det går med den saken.
Ja, du ska nog inte helt räkna bort den möjligheten heller då, för jag menar, det är ju ingen tvekan om att laget i sig, alltså byggstenarna i laget, finns ju för att gå väldigt långt i ett slutspel. Särskilt då, jag tror det är jätteviktigt att man i alla fall, alltså att man i alla fall hamnar topp tre i sin division och undviker någonstans wildcard-platsen. Men jag menar så här, i nuläget, den första runda, Dom eller Edmonton, det är ju två maskinerier som har tröskat på tomgång rätt stora delar av säsongen och som också delar egentligen samma problem egentligen. De har massor av bra offensiva spelare, men de har liksom inte målvaktsspel som gör någon glad. Så att det skulle ju kunna bli en jäkligt häftig serie, men inte annat.
Ja, verkligen. Du, förra veckan la vi ganska mycket krut och tid på att diskutera Anton Frondell och hans inträde i NHL. Då, när vi spelade in, så skulle han just debutera för Chicago Blackhawks mot New York Islanders. Nu har han hunnit spela 4 matcher och samla på sig 4 assist. Så jag vill tänka ändå att det är värt att göra en liten summering av det du har sett av Anton Frondell här under hans första vecka i NHL. Vad får han för betyg?
Ja, men mer än väl godkänt måste ju vara betyget när man kliver in och får den rollen som han har fått, givetvis i Chicago, som inte har någonting riktigt att förlora på att ge honom den rollen. Men jag tycker ändå de glimtar vi har sett av Anton Frondell när han kommer in under extremt svåra förutsättningar, ska man ju komma ihåg, för jag menar, det är ju också så här, han spelar med Djurgården på lördagen och sen boom så spelar han med Chicago på, vad var det, tisdagen eller någonting liksom. Det är en rätt otrolig, alltså allting är nytt, det är nya lagkamrater, ny isyta, nya tränare, nytt precis allting, och ändå så offensivt sett så har han ju presterat. Alltså, några assist går ju alltid att peta in med lite tur, men flera av de här mål givande passningarna har ju varit riktigt, riktigt fina plays i den högre skolan. Man tittar på första assisten där, passningen till Mikheyev, jättefin aktion. Sen klev han ju in och vann en puck ner i sarghörnet och hittade fram till Mikheyev igen här nu i helgen då, när han hade 2 assist mot, ja, vilka var det ens? De mötte New Jersey var det, ja. Och sen i powerplay 5-3 då, fin kombo ihop med Bedard. Så att offensivt sett så har han ju verkligen visat upp delar av det register vi vet att han har. Sen finns det ju situationer där ute på isen, inte minst då när han blev inkastad som center, där man ser att han har mycket att lära i positionsspelet och även i det fysiska spelet. Trots att han är stor och stark så är det ju mycket han behöver jobba på fortfarande, men mer än väl godkänt i mitt betyg.
Ja, nu ska jag ha åtanke också att han har inte spelat center i princip någonting den här säsongen i Djurgården. Så att nu här sista matchen han fick mot New Jersey som center, det var ändå både ändå gott. Och det är väl den rollen som Chicago hoppas att han ska kunna liksom bli ett bra, stark andra center till Connor Bedard. Eller om man till och med på sikt gör honom till första center och sätter ut Bedard på en kant. Men som du säger, mycket att lära där. Jag tycker det bara var rätt talande när Connor Bedard skickar in honom där första teckningen mot Bo Horvat, som är, jag vet inte, det är väl typ Noels svar på Joel Lundqvist eller Fredrik Händemark när det kommer till teckningar, och liksom han bara vräkte åt sig pucken liksom. Det var så här, welcome to the NHL, kid.
Ja, och sen trillar han några sekunder senare och ser Islanders mål i första bytet. Det är verkligen en sån, oj. Det är nog många som hade varit lite så här skak. Det är ungefär som att spela din första stora golftävling och så slår du out på första hålet. Liksom. Så här. Men sen går du ändå in och skjuter 68. Så att jag tycker Frondell studsade tillbaka från den. Och han, jag menar så här, han vet ju att han kommer att ha ganska lösa tyglar och få ganska mycket förtroende. Så det är klart att han kan ju spela ganska avslappnat. Nu blir det ju lite tjuvläge igen med inspelningen här när vi spelar in detta tisdag eftermiddag svensk tid då, så i natt eller ikväll sker ju då hemmadebuten mot Jonathan Taves och Winnipeg som är på besök i stan, och det blir ju första gången nu då som hemmapubliken får se Frondell, och jag är väl inte helt förvånad om vi släpper den här podden imorgon och han har gjort sitt första mål i NHL.
Precis. Du, lite tristare när det gäller en svensk spelare då. Linus Ullmark, vi vet alla problemen han haft den här säsongen. Tog ut break där för att ta i tur med mental ohälsa. Har haft det tufft i Ottawa som har liksom blandat vet och sådär. Men här efter OS har han ändå visat en stigande form. Han hade några riktigt fina matcher förra veckan. Bland annat det var en seger där mot Detroit där han storspelade. Vi vet att Ottawa har haft enorma skadebekymmer på backsidan. Men Ullmark har levt upp till, liksom, till sin potential här sista tiden. Men senaste matchen här i helgen mot Tampa Bay Lightning borta, så är det James Reimer, reserven, som kliver in mellan stolparna. Och efter matchen så meddelar ju då Ottawas coach Travis Green att han gärna hade velat spela Linus Ullmark i den här matchen, men att han inte var disponibel för att han själv hade bett om att få vila. Och det här har ju lett till en enorm kritikstorm faktiskt i den kanadensiska huvudstaden, Peter, där man liksom anklagar Ullmark för att vara en svikare och att han, ja, viker ner sig när det liksom en av de viktigaste matcherna på säsongen, i och med att Ottawa är mitt uppe i den här slutspelskampen och just här i inspelande stund i alla fall är på utsidan av en wildcard-plats i öst. Vad gör du av hela den här stormen som helt plötsligt dök upp kring Ullmark, och lite olyckligt då de här, ja, den här ganska vassa kritiken som har riktats mot honom?
Nej, men det där är ju tufft, och jag menar, det är klart, målvakts, alltså hur man hanterar, alltså load management för målvakt i NHL har ju förändrats ganska mycket jämfört med om man tittar 10 eller 20 år bakåt i tiden, när du hade sådana som liksom, ja men Hasek eller Henrik Lundqvist eller liknande som liksom spelade, jag vet inte vad rekordet är för en målvakt i NHL, men det är så här typ 74 startade matcher av 82 eller något,
ja,
sånt där.
Ja, var det inte typ Glenn Hall på sin tid som spelade typ 500 matcher i sträck eller något sånt där?
Ja, det kan vara något som, titta, mer modern tid ändå. Så här, man jobbar ju inte med målvakter på det viset. Om vi tittar lite grann på, om vi tittar på Tampa Bay Lightning till exempel, som väl ändå är en role model i de här sammanhangen, givet hur mycket de har vunnit och så vidare, så har ju de en, alltså de har ju ungefär att Vasilevski startar 3 av 4. Så att jag förstår ju Ullmarks, liksom, jag förstår ju vad Ullmark säger. Han hade spelat, vad var det, 12 av 15 matcher och kände sig liksom att jag är inte fräsch nog för att stå en match till på raken i princip. Någonstans är det ju så här, det är ju ett ansvarsfullt beslut för laget. För vad hade rubrikerna blivit om han hade klivit in trött, sliten i kanske den allra svåraste bortamatchen du har i hela ligan och släppt in 8 puckar? Vad hade liksom rubrikerna blivit då? Hade han hjälpt laget där och då? Nej, det hade han ju inte. Så att någonstans så fattar han ju ett ansvarsfullt beslut för laget, men han har ju också fått jättemycket kritik. Jeff O'Neill till exempel var ju supersyrlig i sin kritik mot Ullmark, att han väljer att ställa sig själv utanför i en sån här match. Så att jag vet inte, någonstans så vet ju Ullmark bäst själv vilken form han är inför en match, och känner man sig inte bra så ska man inte stå. Det är ju så man vill att ett målvaktspar ska agera liksom.
Ja, jag tycker det är jättesvårt att kommentera här överhuvudtaget när man inte vet. Man sitter ju inte i omklädningsrummet intill Ullmark och vet vad han går igenom. Men bara också givet det här mentala breaket han tog tidigare under säsongen, där han ändå var så pass ärlig mot sig själv att han tog ett break för att finna sig själv igen på något vis. Det säger mig ändå någonstans att han har en väldigt bra insikt i vad han måste göra för att han ska må bra och göra bra ifrån sig som målvakt. Sen visst, det är ett väldigt känsligt läge såklart, men som du säger, alltså, går han ut där och känner sig liksom 50% av sin normala kapacitet, då kommer det inte att bli bra ändå. Så att, det är ett jobbigt läge för alla inblandade. Vi får bara hoppas att Ullmark gör det bra här sista matchen av grundserien, och så kan de se tillbaka på det där och det är liksom dra ett streck över det och liksom bara en bisats i en lång säsong på något vis.
Nej, visst, för det är också så här, vad händer om Ullmark blir skadad? Jag menar, med överbelastning på målvakter, du har jättemånga komponenter på målvakter också, just vad gäller överbelastning. Det är knän, det är leder, det är sånt som vätskebrist som kan vara svårt att hantera när du spelar jättemånga matcher i rad. Vi vet ju att målvakter tappar otroligt mycket vätska under en match till exempel, och det är ju sånt som kan innebära, du kan ju få feber, inflammationer och sjukdomar, och helt plötsligt så missar han 4 matcher för att han liksom har tagit ut sig. Så att någonstans där så måste man ändå ha förståelse för att det här är idrottsmän som ska prestera på absolut högsta nivå. Men visst, det är klart, det är nog många målvakter som inte alls hade gjort som Ullmark hade gjort.
Och lite på samma tema, men egentligen inte. Men i Tampa, Peter, klubben som du bor allra närmast, Victor Hedman har ju tagit break själv också. Och vi ska vara helt transparenta med att vi har ingen aning om vad som ligger bakom Viktors beslut att ta en paus från Tampa Bay Lightning och spela i NHL. Men det är ju bara att konstatera att han har haft en tuff säsong både på och utanför isen. Det har varit mycket skador. Han har fått kämpa otroligt hårt för att uppfylla sin dröm att kunna spela ett OS. Och väl där i OS så funkar det inte speciellt bra för honom. Plus då att han missade kvartsfinalen mot USA, satt på bänken efter att ha skadat sig på uppvärmningen till råga på allt. Så någonstans får man väl bara hoppas liksom att Viktor mår bra mentalt och att han kan komma tillbaks till ett slutspel och vara sig själv igen. För att det har varit en ordentlig utmaning för honom det här året, det vill bara konstatera.
Ja, det har ju varit idel motgångar och idel ifrågasättande och idel kritik, och det blir ju så när du är liksom, du har vunnit Norris Trophy och du har vunnit Conn Smythe Trophy och du har liksom varit över de senaste 10 åren en av ligans 3 bästa backar, och så springer du in i en sån här skadesession sent i karriären och alltså stor kropp som har gått många mil, det är klart att det är väldigt tufft att rehabba sig tillbaka från såna här skador som man har haft den här säsongen. Oaktat allt annat, om vi utgår ifrån att, vi vet ju inte, men om vi utgår ifrån att det här ändå bygger någonstans på hans fysiska problem och att det har skapat en form av utmattning eller liknande, då är det ju ändå så här. Tampa Bay Lightning vet vi, de är otroligt duktiga på att jobba med sina spelare. De tar ansvar för sina spelare och det finns ju också en otrolig trygghet i den organisationen. Parallellt med att Hedman har haft en jobbig säsong så är det ju många andra backar som har haft riktigt fina säsonger. Darren Radish har klivit fram och exploderat fullständigt på den stora scenen. Charlie Dastoux ser ju jättebra ut. Lilleberg får mer och mer förtroende och blir mer och mer bekväm. De har fått tillbaka alla spelare, och Ryan McDonough. Alltså, Tampa Bay är ju ett lag där man alltid har möjlighet att någon annan kliver in och picks up the slack liksom. Jag tror också någonstans att Tampa Bay Lightning har sagt till Victor så här att vi behöver inte dig just nu. Det fungerar uppenbarligen alldeles utmärkt. Nu har de ju en ny svit med, jag vet inte hur många raka matcher de har tagit poäng i. Vila, rehabba och skridsko på egen hand. Gör vad du behöver för att komma tillbaka i full vigör när vi behöver dig. Vilket är första rundan av slutspelet. Jag kan tänka mig att det är något sånt som har hänt.
Ja, vi får hoppas. Vi kan bara skicka våra lyckönskningar till Viktor Hedman och hoppas att han kommer tillbaks starkare på andra sidan efter ett litet uppehåll. Men ja, det har som sagt varit otroligt tufft för honom, och all sympati och empati för det han går igenom. Peter, innan vi avrundar för dagen, Elite Prospects, du ska ju till Sverige och ja, spela matcher helt enkelt. Inte du, men du är ditt lag som du leder där. Kan du berätta lite grann om vad det är som kommer att hända här de närmaste dagarna?
Ja, jag ska åka hem. Jag ska åka och jobba några dagar också. Allt ifrån ekonomiavstämningar till lite strategiska möten. Och sen ska vi, nästa helg ska vi spela turnering i Linköping i Saab Arena och Stångebro faktiskt. Ska bli jättekul att få ta med grabbarna i sådana fina byggnader. Vi ska lira hockey och uppleva lite svensk kultur. Familjen får vara tourguides på den upplevelsen. Jag ska släpa med några av grabbarna på allt möjligt. Vi har lite camp ute i Bålsta som vi ska köra. Vi ska också försöka gå på slutspelshockey i Södertälje faktiskt. På måndag kväll, de möter Björklöven. Jag tror det är, om det är match 3 eller match 4 i den serien. Några av oss. Så att det blir lite kul att få visa upp Sverige om en april. Ju kanske inte vädermässigt är den bästa månaden, men jag har faktiskt inte satt min fot i Sverige en påsk sedan 2018, så det här ska bli en väldigt intressant resa.
Ja, underbart. Och med det så tackar vi så mycket för oss här på Sportsnack och Inside Hockey, och önskar glad påsk till alla lyssnare såklart, så hörs vi igen om en vecka. Ha det fint!
Tack ska ni ha!